Dagens evangelietext är hämtad ifrån Matteus evangelium. Det finns på det papper som ni fick, har rubriken Jesus frestas. På den sida det bara finns ett enda text på. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sa till honom: om du är Guds son, så befall de här stenarna att bli bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa: om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på dina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa till honom: det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa: allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom: gå din väg, Satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud skall du tillbe och endast honom skall du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom. Min pappa var barnvakt åt min systerdotter, 4 år gammal, i veckan. Och när de hade ätit kvällsmat så sa min systerdotter: vi brukar alltid få en glass när vi har ätit kvällsmat här. Pappa blev väldigt, väldigt osäker, men hon fick sin glass. Men efteråt så fick han reda på min syster att det var inte alls vanligt med glass i det hemmet. Min systerdotter, hon ljög inte, för att ibland var det så att någon enstaka gång så kunde man få glass efter man hade ätit kvällsmat. Men begreppet brukar få glass, det kunde min systerdotter tänja så långt som det möjligt var så att det skulle kunna passa hennes egna syften. Jag tänker att min systerdotter är mycket, mycket mänsklig. Hon gör som vi vuxna gör och som vi människor i allmänhet. Hon passar på när tillfället bjuds att få lite, lite mer. Att skaffa sig lite, lite bättre fördelar. Även om vi vuxna är väldigt, väldigt duktiga på att dölja det. På en fest för några år sedan så träffade jag en man som arbetat som anställd åt en av de högsta cheferna på Skandia. En av de chefer som fick miljoner i bonusar och fallskärmsavtal. Och mannen på festen, han beskrev den sorg och den smärta det innebar att på löpsedlarna få reda på saker om sin chef som han aldrig hade kunnat tro. Och han menade att den främsta anledningen till att cheferna på Skandia skulle ha så mycket pengar var att det egentligen inte alls handlade om pengar. Det handlade om avundsjuka. Ingen chef ville få mindre betalt än vad någon annan chef fick. Och så skapades något slags klimat av gemensam fartblindhet som gjorde att man fick helt orimligt höga ekonomiska ersättningar. Kristen tro inbjuder till något annat. Kristen tro vill inbjuda till modet att avstå. Inte att avstå från en rättvis lön eller en rimlig livssituation. Men modet att avstå från det som ger avundsjuka. Från vår egen egoism och vår självupptagenhet. Den här lockelsen att alltid vilja ha glass efter kvällsmaten. På baksidan av det papper som vi just nu har läst ifrån så finns den predikan som jag höll här för 2 veckor sedan. Och den skulle jag vilja återanvända idag. Jesus kännetecknas när han kommunicerar, tycker jag, av 2 saker. För det första är att han hittar på berättelser, liknelser, för att försöka förmedla sitt budskap. Därför att det är lättare att komma ihåg en berättelse än att komma ihåg ett abstrakt, teoretiskt resonemang. Så upplever jag också när jag står här och talar. Det är lätt att tala om barn som vill ha glass, men att komma in på olika bibelberättelser, då sjunker intresset avsevärt. Det andra som Jesus var viktigt för honom, det var att han försökte att få kunskapen återupprepad. Han hade lärjungar, ett rätt ord är studenter egentligen, och studenterna fick lära sig berättelserna och hans undervisning utan till. De kunde säga, man läste det tillsammans, nästan sjöng det tillsammans. Och det är därför som det finns så tydligt nedskrivet också i Bibeln. Och jag tänker att om Jesus återupprepade saker, så tänker jag också att det är bra att våga återupprepa saker. Även om ni som var med för 2 veckor sedan, ni kommer säkert ihåg precis allt det jag sa. Men det kan ju vara någonting ni missar. Och då kan det vara bra att repetera det. Jag skulle vilja läsa liknelsen om sådden tillsammans med er. Den finns på pappret här på den vänstra sidan. När mycket folk samlades och man drog ut till Jesus från de olika städerna, sa han i en liknelse. En man gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del på vägkanten och folk trampade på det och himlens fåglar åt upp det. En del föll på berghällen och när det hade kommit upp vissnade bort eftersom det inte fick någon veta. En del föll bland tistlarna och tistlarna växte upp samtidigt och förkvävde det. Men en del föll i den goda jorden och det växte och gav 100-faldig skörd. Jag tänker mig att Jesus skapade liknelser för att han hade något viktigt att förmedla. Han hade en kärna och utifrån den här kärnan så skapade han berättelser av olika slag som försökte göra det här levande, det här budskapet. Och vad var själva kärnan i Jesu förkunnelse? Jo, det kommer fram i när Jesus får frågan om det viktigaste budet. Och det finns på högersidan här. En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom: vilket är det viktigaste budet av alla? Jesus svarade: viktigast är detta. Hör, Israel. Herren, vår Gud, är den enda Herren. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och hela din kraft. Sedan kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Det som är svårt, det är att ord som älska, hjärta, själ och kraft och förstånd har förändrat sin betydelse. Jag vet inte hur många av er som tittade på Melodifestivalen igår, men där är ju ord som älska och hjärta ganska slitna och framförallt förknippade med det som vi lägger in som innebörd i orden idag, nämligen känslor, att man känner. Men älska, och nu läser jag det som jag har skrivit där nere, att orden har förändrat sin betydelse. Älska, det talas snarare om ett praktiskt förhållningssätt snarare än en känsla. Att älska är hur jag praktiskt förhåller mig till min medmänniska snarare än att jag känner väldigt starkt för den. Därför kan det begäras av Gud. Du skall älska Herren din Gud. Du skall älska din nästa som dig själv. Det är inte att jag känner väldigt mycket för den här personen till exempel, utan det är hur jag praktiskt förhåller mig istället för att jag känner någonting varje gång som jag möter en människa eller ber till Gud. Och för det andra, du skall eller att älska sina fiender. Det budet är ju helt omöjligt i vår tid där ordet älska bara är förknippat med att man känner varmt för någon. Älska sina fiender handlar ju om hur jag förhåller mig rent praktiskt till en människa som jag har svårt med än att jag ska försöka tycka om den människa som har gjort mig illa. Samma sak har hänt med ordet hjärta. Hjärta är framförallt min personlighetscentrum som det försöker vara en symbol för. Och i min personlighetscentrum så finns min moral, men det finns också mina behov, mina drifter, min sexualitet och min hunger. Själ har inte alls med känslor att göra, utan själ har att älska Gud med sin själ handlar om jag är beredd att stå för min tro. Jag har skrivit så här: om jag är beredd att stå för min tro även om jag hotas till livet. Är jag beredd att bli martyr? Det är den stora frågan. Och du ska älska din själ är att våga stå för min tro även om jag är utsatt för förföljelser. Kraft handlar om något som konkret som mina yttre resurser, det vill säga min ekonomi och mina ägodelar. Och den position som jag får av mina ägodelar eller mitt arbete. Och det hebreiska ordet för kraft, meod, det hör ihop med ordet för rikedom, mammon. Att älska Gud med sin kraft hör ihop med plånboken och bankkontot. Och när Jesus förklarar, gör en tolkning av liknelsen om sådden, så blir det här kanske ännu mer tydligt. Och den här tolkningen är en av de få som Jesus har, och han gör det bara för sina lärjungar, inte för några andra. Och sådden och ytterligare en liknelse är de enda som Jesus förklarar. Och därför är den också intressant. Jag tänkte att jag ska läsa den tillsammans med er. Tolkningen av liknelsen av sådden. Vad liknelsen betyder är detta: utsädet är Guds ord. Och så kommer frågan: hur ska man älska Gud med sitt hjärta? De vid vägkanten, det är de som hör ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan för att de inte ska tro och bli räddade. Och sen kommer frågan: är jag beredd att älska Gud med min själ, beredd att bli martyr? De på berghällen, det är de som tar emot ordet med glädje när de hör det, men som inte har något rotfäste. De tror en kort tid, men i prövningens stund avfaller de. Och det sista hör ihop med frestelsen av att vara lockad av pengar och ägodelar. Det som föll bland tislarna, det är de som hör ordet, men som längre fram kvävs av livets bekymmer, rikedomar och nöjen och aldrig ger mogen skörd. Men det som kommer i den goda jorden, det är de som hör ordet, tar vara på det i ett gott och rent hjärta och genom uthållighet bär frukt. Det kan vara lätt att tolka liknelsen om sådden som att den är ganska negativ. Att det, först är det tre dåliga exempel och sen kommer det fjärde goda exemplet. Men liknelsen om sådden uppfattar jag egentligen som en uppmuntran till att du och att jag kan ge hundrafaldig skörd. Så liknelsen vill inte skapa skuld, utan liknelsen vill uttrycka en tilltro till att vi faktiskt har förmågan att kunna ge skörd. Det enda vi behöver se upp med, det är att vara noggranna med så att vi är helhjärtade, att vi är helsjälade och helkraftade. Och att liknelsen vill göra uppmärksam på att vi också inser våra svaga punkter. Författarna till evangelierna vill också visa att Jesus inte formulerade ett budskap som han inte själv levde upp till. Att säga en sak men göra en annan. Och därför finns dagens evangelietext med i evangelierna. Den hör ihop med budet om att älska Gud med sitt hjärta, med sin själ och med sin kraft. Om ni ser så har jag dragit linjer från hjärta, själ och kraft till baksidan. Och jag tänkte läsa ytterligare en gång berättelsen om när Jesus frestas. För det första, älskar Jesus Gud med hela sitt hjärta, även om han känner sig väldigt hungrig. Kan han också stå emot frestelsen att falla för sina drifter? Då kom frestaren och sa till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Och sedan ställs Jesus inför frestelsen och frågan: är han beredd att älska Gud med hela sin själ? Det vill säga, är han beredd att lida och dö för sin tro? Eller förväntar han sig att Gud ska rädda honom från lidandet och döden? Och då står det så här: sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa: om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Och Jesus sa till honom, det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Och så den sista frestelsen. Är Jesus beredd att älska Gud också med sin kraft att stå emot lockelsen av rikedom? Nu tog djävulen honom med upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa: allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom: gå din väg, Satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe. Endast honom ska du dyrka. Och då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom. Jag tänker mig att kopplingen till budet att älska Gud är väldigt viktigt om man vill förstå den här berättelsen. Därför att Jesus har en väldigt positiv ingång. Han har en positiv övertygelse när han frestas i öknen. Och det är det som ger honom kraft att stå emot frestelsen. Det är inte av plikt som han gör det. Det är en positiv kraft som driver honom. Han älskar Gud. Och den som älskar har också lättare att avstå. Jag säger det igen. Den som älskar har också lättare att avstå. Och frågan är om vi som gemenskap, som kyrka, kan uppmuntra varandra att föra ett samtal om vad vi är beredda att avstå. Vad vi är beredda att prioritera och omprioritera. Och att vi kan uppmuntra varandra till att våra prioriteringar ytterst beror på kärlek. Den som älskar har också lättare att avstå. Kristen tro ger mod att avstå. Men frågan är om vi är beredda att pröva oss själva inför Gud så att vi avstår från rätt saker. Gör vi rätt prioriteringar? Väljer vi det rätta när vi har förmågan att avstå? Jag tänker att Skalman, även om det är en väldigt barnslig berättelse att inleda en gudstjänst med, Skalman är en bra förebild. Han har sin ät- och sovklocka som ringer när han är på upploppet på den spännande travtävlingen. Klockan hjälper honom att sätta gränser, för hur viktigt är det egentligen att vinna ett travlopp? Jag tänker också på en annan förebild, en italiensk ensamseglare som heter Alex Bellini. korrekt beskrivning är egentligen att han är en ensamroddare. Han har rott ensam över Medelhavet. Han har rott ensam över Atlanten. Och förra året, med start den 21 februari, så börjar han ro från Peru i Sydamerika för att ro över hela Stilla oceanen, ända bort till Australien. Och han hade rott 18 000 kilometer och hade 100 kilometer kvar till Australiens kust den 13 december förra året, när hans krafter börjar sina och det börjar blåsa upp till storm. Och då ställdes han inför frågan: vad är viktigast? Är viktigast att försöka ändå klara av det här som han har kämpat med under 9 månader? Eller finns det något annat som är viktigare? Han kom fram till att hans liv var viktigare, och han avstod ifrån att genomföra den här enorma bedriften att ro ensam över Stilla oceanen. Vad har du och vad har jag mod att avstå ifrån? Och hur kan vi urskilja vad som är viktigast? Gud kallar oss att vara helhjärtade, helsjälade och helkraftade. Amen.